Tack för det, jag blir lite grepet, ja. Det här är ju så när man håller på med sådana ting, så är det ju lätt att tankarna man själv sitter med att ja, men det här syns de kanske inte är så väldigt bra. Men så kommer den där feedbacken att det här har betytt massa för mig. Det här har liksom varit det bästa året mitt, säger någon. Någon borta i Sverige säger jag har gått 8 bibelskolor och det här är den bästa. Nu säger jag inte det för att skryta. Jag säger det i nödmjukhet. För det är Herren som har smort och kommit med ett uppdrag som jag har. Så det handlar om det här med frimodighet som Lars lyfter. Och jag vill fortsätta att lyfta det med frimodighet. Den här präken blir kanske mer som ett vittnesbud. Och så blir det en massa om predikantskolan. Jag ber alltid innan en gudstjänst, vad ska jag tala om Gud? Och så kom det med predikantskolan, kom upp. Och det är ju så att det är sällsagt Jesus vi ska snacka om. Så när jag pratar om predikantskolan så får ni tänka på att jag vittnar om vad Gud har lagt ner i livet mitt och gjort genom mig på grund av Jesus. Så det är liksom allt ära är till Jesus. Det handlar inte om mig, det handlar inte om predikantskolan, det handlar om Jesus. När jag tränar folk till att förkynna, gå ut med evangeliet, så är det egentligen inte för den som går på skolan, det är inte för den personens skull. Det är inte för Sivs skull som jag har predikantskolan, utan det är för dem som hör på Siv. Det är för dem skull. Så målet är liksom ännu längre bort än bara den som går på skolan. Men varför kom det här? Varför begynte jag med detta? Jo, som helt nyfrälst. Jag ska komma tillbaka. Som nyfrälst, så blev jag ju frälst i ett möte med Jesus. Och några av er har säkert hört den historien. Du som är vägen och allt det här. Dagen efter så bad jag med den här vännen jag hade träffat. Och så blev jag onstöpt. Och när jag blev onstöpt så tänkte jag på en gång. Jag måste bli döpt i, eller få vanndåpe. Så jag spurte han, kan vi inte se till att jag får bli döpt nu på en gång? Nej, sa han, det går inte. Man må boka tid liksom. Och jag blev så skuffad. Men då fick jag anledning att fara till Norge. Och när jag for till Norge så blev jag introducerad till den man som sitter här, Lars. Och vi tog i hand, hilste på varann. Tre år senare, så sitter han och jag och spiser middag. Och så säger jag, jag tror inte du huskar det här, men den gången vi möttes allra första gången och tog i hand med varann, så talte Gud till mig, berättade jag för Lars. Jag tror inte du huskar det, för det är 3 år sedan. Och så säger jag, när jag tog din hand så talte den helige ande i mitt hjärta och sa, honom ska du vara samman med. Honom ska du hålla dig när. Lars sa, jo, jag huskar faktiskt den gången. Gör du, sa jag. Ja, för Gud han talte till mig och honom ska du ta hand om. Honom ska du ta vara på. Nu blir jag som kona. Hon står här och präkar med tårar. Men det mötet, Lars har ju varit som en andlig far för mig, en storebror, en vägledare, en mentor. Men vi tog i hand en gång, jag åkte hem till Sverige och så begynte jag ställa ett spörsmål till Gud. Varför? Varför har ingen kommit och förtalt mig detta tidigare? Jag blev frälst som 33 år gammal. Jag tänker jag kunde fått bli frälst som 20-åring, som 19-åring, om någon hade kommit lite tidigare. Så jag frågar ju, varför? Det är icke klokt att tro på något så fantastiskt som evangeliet om Jesus Kristus och icke förtälla det till en sån som mig. Jag har blivit berövat många år som frälst för att ingen kom och sa något. Så jag var lite sint faktiskt, lite frustrerad. Så många kristna där ute och ingen har sagt något. De borde skämmas, tänkte jag nästan lite. Förlåt mig nu, men varför har ingen sagt något? Och jag var frustrerad. Men så begynte svaret att komma och det begynte på den måten att jag begynte att förstå vad det stod i ordet. Jag satt en natt, 3 på natten tror jag det var, och studerade min bibel, 1917 års översättning som knappt går att läsa för det är så gammalt språk. Men då må man läsa extra långsamt för att se vad det står och det kan vara en hjälp, det hjälpte mig. Men sen hade jag något fantastiskt vidunderligt i den bibeln. Jag hade Martin Luthers företal till Romarbrevet. Och jag satt och läste Romarbrevet. Och så huskade jag på att men det står ju något om Romarbrevet längst bak också. Så slog jag upp längst bak och där kunde jag läsa Luthers förklaring till Romarbrevet. Så läste jag Romarbrevet på nytt och så läste jag Martin Luther och så läste jag Romarbrevet och så läste jag Luther. Och så bläddrade jag fram och tillbaks. Varför bläddrade jag in i Luther? Jo, för jag förstod inte riktigt vad jag läste faktiskt. Men när jag fick de här två samman så blev lyset såklart så plötsligt bara skrek jag rakt ut i rummet. De har inte sett vad som står, skrek jag. Och så, oj, nu kanske jag väckte nabon, jag bodde i lejlighet. Men de har inte sett vad som står, skrek jag rakt ut. För jag blev så liksom, oj, oj, oj. Där kom svaret på mitt spörsmål. Varför? Är det ingen som har liksom sprungit till mig och sagt det här tidigare? Jag tror väldigt många troende där ute är lite obekväma med att gå ut med det de tror är evangeliet. För det är klart nog för dem. Det är liksom en blandning av lov och nåd och allt det här som ni känner till. Och ett sånt evangelium är så behagligt att presentera för folk. För man presenterar en snill och en arg gud om vartannat. Och man vet inte, det blir helt kokos egentligen. Och så bara det, själv om man har förstått ett renare evangelium så är det fortfarande skummelt att gå ut. Det ser jag idag. Och ta någon skritt och begynna och liksom dela sin tro till någon. Du kan ju bli avvist. Och jag tror inte det finns någonting som skrämmer oss människor mer än få upplevelsen av avvisning. Det finns forskare som har gjort sån scan på hjärnan mens någon ligger i skilsmässa och sådana ting och upplever avvisning. Samma del i hjärnan som kallas för smärtcentrum, samma del i hjärnan som om du får en ordentlig käftsmäll lyser upp i hjärnan på den som har blivit avvist och ligger i skilsmässa. Det är en smärta i det, på riktigt. Och som är värre än fysisk smärta, det är bättre att få en smäll på käften för det går över mycket fortare än att få den där avvisningen, för då är du i smärta hela tiden. Och den smärtan är så våldig så folk som upplever för mycket av det, de börjar skära sig i sig själva, i sitt kött och sånt för att få bort fokuset från den avvisningssmärtan, för den är värst. Och det är bibliskt. I Jesaja så står det om hur Jesus var en smärtornas man, och det står inte i förbindelse med att de slog han avvist och förkastad av alla, står det. I förbindelse med att han är en smärtornas man. Det var ett sidospår som jag inte hade tänkt sig, men det var viktigt. Vi kan vara rädda för att gå ut. För vi är rädda för att uppleva den där smärtan. Men man får kasta sig på Jesus och säga, det här handlar inte om mig, Herre, det handlar om dig. Vi får springa till han och hämta modet där. Och modet är ju inte att inte vara rädd, utan det är att göra fast man är rädd. Det är det som är mod. Jag står inför er i fruktan och bävan, skriver Paulus, det är svenska översättelsen nu, men i fruktan och bävan för att inte tappa Kristi kors på kraft. Hur hänger det ihop? Måste man vara rädd för att kraften ska finnas där? Jag tror att det är så här. Om vi står i vår egen duktighet, vår egen självkontroll och präktighet, där vi liksom mästrar allt i vår vältalighet och är så flinka i oss själva, där mister evangeliet sin kraft. För det är när vi blir sårbara, nakna. I vår svaghet så fullkomna styrkan, står vi. Hänger ni med? Vi är spruckna kärl, brustna kärl. Skatten ligger i lerkärl, men är det kärlet sprucket, ja, då får skatten skina ut med sitt guld, sin rättfärdighet, Guds härlighet. Och då kan folk bli frälst. När vi kommer med vår präktighet som kristna för att visa att Gud är så fantastisk och god mot mig. Man visar upp att man har den dyraste bilen, den vackraste frun och den finaste dressen. Det blir inte folk frälst av, utan där får folk bara fälla sig fördömda i jämförelse med dig. Men när du kommer i en uppriktad stil, det behöver inte vara fel och ha framgång, det är inte det jag säger. För Gud vill oss gott, men när vi kommer i vår sårbarhet och den där uppriktigheten, då syns kärligheten och Guds godhet över våra liv på ett helt annat sätt. För då blir vi trovärdiga. De har inte sett vad som står, skrek jag ut den där natten. Och så kände jag, eller upplevde jag, jag kände inte, jag upplevde ett kall. Jag måste hjälpa dem att se det här. Jag måste hjälpa de troende att se skillnaden på lov och nåde, på gärningar och ren nåde. De har inte sett vad som står skrek, och det handlar om att jag tänker att många fortfarande tror att man på en eller annan måte må göra sig förtjänt av Guds favör. Det måste de förstå. Och jag vet, ju mer man förstår det, desto mer går man ut till andra. Varför hade ingen kommit och knackat på min dörr och sagt, kan inte få berätta om vad jag tror på? Ja, för att de inte hade den där klarheten i ordet, tänker jag. De hade inte evangeliet tydligt nog. Och jag upplevde, där började ett kall. Men så för några år sedan så fördjupades det här kallet. Att inte bara förkynna nådens evangelium så att man får nytt lys i ordet. Det fördjupades så konkret att jag måste begynna att träna troende. Alla troende att gå ut och predika. Och det begynte med ett nytt spörsmål. Jag hade begynt att bli frustrerad, för jag hade hållit på att försöka dela ut det här evangeliet till folk överallt där jag kunde. Och så bara sett några enstaka kommit till tro här och där. Två, tre personer om året liksom. Och det är ju för lite. Vi må ju nå hela vår generation. Alla som lever och är här nu behöver ju få höra på ett eller annat sätt ett rent och kraftfullt evangelium. Hur ska vi nå ut, sa jag. Jag sa vi i det här spörsmålet. Jag tänkte på mig och Lars och andra jag känner som präkar nådens evangelium. Hur ska vi nå ut ordentligt till vår generation? Hur ska vi få möjligheten att se många komma till tro? För nu har jag hållit på att präka länge och jag ser att det liksom blir bara någon här och någon där. Så kom svaret. Alla måste vara med. Alla troende har fått ett kall på sitt liv att präka. Och det krockar direkt med vad jag har fått höra i en och annan frikyrka. Jag har fått höra, tro inte att du ska präka, det är bara vissa som har fått kall att präka. Och då sa den helige ande, se missionsbefallningen. Gå ut i hela världen och förkynna evangeliet till hela skapelsen. Gällde det bara vissa troende eller alla? Jag tänker det gäller alla. Jag tänker att det egentligen är väldigt tydligt att det gäller alla. I andra Korinthierbrevet 3:6 så står det att Jesus Kristus har dugliggjort oss att vara tjänare i den nya pakt. Inte den gamla pakt. Inte en blandning av den nya och gamla pakt. Men i den nya pakt. Han har gjort oss dugliga. Han har duktiggjort oss. Han har gjort dig kvalificerad. Så han har kallat dig som troende. Gå ut i hela världen och förkynna evangeliet till världens ände. Han har dugliggjort dig, duktiggjort dig. Satt dig i stånd till att förkunna evangeliet. Men så finns det en liten nyckel till. För det är klart att om jag bara säger här nu, ja, du ska gå ut och förkynna evangeliet till världens ände. Så är det kanske plötsligt lite vanskligt. Ja, men hur gör jag då? Hur ska jag göra det? Och då finns det en nyckelvers till som jag också redan satt med. Och det är Efesierbrevet 4:11. Och framåt där det står att Gud har satt apostlar, profeter, herdare, evangelister och lärare i sin kropp eller i sin menighet för att utrusta de helige till att bygga Kristi kropp. Jag tror att det är två måter vi bygger Kristi kropp på. Det ena är när vi står och förkynner så här troende till troende emellan. Då byggs du på insidan. Någonting liksom växer till. Vi är mycket som kan ha växt i Guds rike. Du växer till i kunskap, du växer till i nåde, du växer till i tro. Vi växer på insidan. Vi kommer att spisa Guds ord och bli andligt starka, uppbyggda. Men kroppen växer också på ett yttre sätt, inte bara ett inre i oss, utan på det yttre sättet genom att fler kommer till tro, då blir Kristi kropp större. De helige skulle utrusta för att bygga Kristi kropp. Hur byggs kroppen? Jo, att du byggs upp, men också så att fler kommer in i kroppen. Så Kristi kropp får liksom växa upp till full mans mognad. Alla får komma till tro och vara en del av den härliga Gudsriket, kroppen på jorden. För hur ska Kristi kropp växa om inte fler kommer till tro? Alla har ju fått liksom biljetten, möjligheten att komma in i Guds rike. De vet bara inte om det ännu. Hur ska någon kunna tro hvis icke någon förkynner, står det. Och så står det så här. Romarbrevet 1:16. Jag skammes icke för evangeliet, för evangeliet är en kraft till frälse för var och en som tror, först juden och sen greken. Icke hängde upp för mycket i juden och greken, det är liksom inte så viktigt. Det betyder bara att det gäller alla. Evangeliet är en kraft, dynamis. Vårt ord dynamit kommer från det grekiska ordet dynamis. Det är som explosiv kraft. Kaboom! Evangelium är en kraft till frälsning. Det står faktiskt ingenting i Bibeln om att det är något annat som är kraften till frälsning. Vi tänker ofta att vi ska be fram väckelse, men det står inte att bönen är en kraft till frälsning. Det är klart att bönen och bekännelsen och allt det där är rätt. Och när du kommer till tro så vill du be ut. Men den där kraften till frälsning, det ligger i evangelium. Bibeln definierar egentligen två andliga principer som krafter. Det ena är evangeliet och andra är loven. Första kor 15:56 i lovens kraft där står det att syndens dödens udd är synden, men syndens kraft, samma ord dynamis, kommer av loven. Så loven har en kraft till synd, men evangeliet har en kraft att bli frälst ifrån synd, och det är den kraften vi ska operera i och använda. Varför lyfter jag fram den här andra kraften? Jo, för att om du tänker dig jag brukar bilden av ett ånglok här, ett tåglok. Tänk ett tåg på den, ett lok på den sidan, ett lok på den sidan. Säger man lok på norsk? Lokomotiv, ja. Ett lokomotiv här och ett lokomotiv där. Som drar i två rättningar. Och man firar på för fullt i bägge lokomotiven. Så det är full kraft där. Den ena heter loven, den andra heter evangeliet. Då har du en kraft till synd och en kraft som är frälsning ifrån synd. Då blir det så om de krafterna får liksom spelas ut fullt ut mot varandra, så kommer du ingen väg. Så därför går det inte att blanda lov och evangelium. För du gör evangeliet fullständigt kraftlös genom att sätta in den andra kraften, kraften till synd. Det är så viktigt att förstå dessa tingen. Jag har kommit av mig här lite. Jag ska försöka hitta tillbaka till mina notater lite också. Det var med de här spörsmålen. Hur ska vi nå ut och få många frälst? Alla måste vara med och präka, var svaret. Nu menar inte jag att precis alla troende måste vara med. Det går ju, om vi är halvparten av oss, så blir det i alla fall mycket, mycket bättre bara där. Men då blir det ju Som det var då, så kände jag ett tiotal personer i Sverige som präkte nådens evangelium eller något som liknar tillräckligt på det. Då. 10 pers. Så visste jag om ett par tusen sådana lite mer halvbland predikanter, lite lov, lite nåde. Hur ska vi nå ut med den där kraften på ett vidunderligt sätt då? 10 pers på 10 miljoner, det är lite för dåliga siffror, tänker jag. Så fick jag det här. De här orden, de här tankarna. Och så ledde Gud mig tillbaks till att tänka på en man som levde för länge sedan som hette John Ångerman. John Ångerman är inte kanske så många som hört om han, men han var i USA. Jobbade samman med en man som ni kanske har hört om, A.B. Simpson. A.B. Simpson var en sån där person som först han liksom kämpade en massa i egen kraft. Och han prövde att liksom göra allt som han tänkte att Gud skulle liksom bli förnöjd med. Men så förstod han plötsligt att allt handlar om honom. Han har skrivit en fantastisk dikt som heter Honom. Där det står om hur han först strävade och kämpade för att liksom få någonting. Men sen insåg han att han hade allt för han hade honom. Och då bara vände hans tjänst och plötsligt så sprang han med evangeliet på sånt sätt att det blev som en stor väckelse. Han startade tidningar, han startade menigheter, han startade bevägelser. Det var inte måte på vad han fick till. När han plötsligt såg att det handlade om honom. Gud minte mig på den här Ångerman som jobbade med Simpson. Kom tillbaka till Sverige för han var svensk. Blev kallad som pastor till en baptistmenighet i Örebro. Jag tror han fick sparken efter 2 uker. Det var något de inte stod ut med. Han kom med ett budskap som gjorde på försälj på lov och nåde. Ett budskap som de inte tålte, för de var för religiösa. Så han fick sparken efter 2 uker. Det är lite, påminner lite om han, William Seymour, om ni har hört om han, han som startade pinsebevägelsen. Han blev också kallad till någon menighet, så upptäckte han att han är ju svart, han kan inte få jobba här. Och så begynte han att be istället, och så kom begynte pinsteväckelsen i USA där borta på Azusa Street. Men det här är lite liknande. Om man kommer till Sverige, kallad som pastor, och så plötsligt är han utan jobb. Vad gör jag nu då? Jo, man talar med Herren och får en idé. Dels så är det några andra som har startat en ny menighet. 200 personer som har gått samman. Och de säger, kom och bli vår pastor. Philadelphia kyrkan. Örebro, missionens första kyrka i Örebro. Så en ny menighet kallade honom till pastor. Och där trodde de på helbredelse och allt möjligt. De har en hel källare full med gamla kryckor och rullstolar i trä. Av sån gammal modell. För att det var så många som blev helbredat av en dame där i den menigheten. Och hon hade något som var vanligt i USA på den tiden, också kallas för healing homes. De tog liksom hem folk i ett hus och så kunde de, som ett sjukhem, och så kunde man be över dem över tid tills de blev friska. Så man gav vilket obsolet. Det är också intressant. Kanske något vi ska grunna på också. Kanske tränger vi lite nya healing homes. Men Ångerman, han tänkte, vad ska jag göra nu? Han fick något tilltal av Herren och så startade han en evangelistkurs. Och just den tiden, det är tidigt 1900-tal det här någonstans, jag vet inte exakta årtalet. Men jag vet att herremännen och de rika människorna i Örebro hade begynt att bli lite fattigare. Och det hade resulterat i att alla de här härskapsfolken, de hade tjänstepiker. Men eftersom de hade begynt att tappa kapital så fick de här tjänstepikerna fick sparken. De hade inte råd att ha kvar dem. Så det var cirka 200 unga damer som anmälde sig till John Ångermans evangelistkurs. För det var unga damer som inte visste, vad gör jag nu? Jag har ingen jobb. Och en evangelistkurs, ja men det kanske jag ska pröva. Så fan, får en stor klass med massa jäntor, unga damer som går den här evangelistkursen. Och det är spännande. Det blev ju turbulens. Det blev bråk uppe i Stockholm. Örebro och Stockholm ligger 2 timmar från varandra. Varför då? Jo, för det var icke hört tal om att sända ut damer till att preka. Det gör man ju bara icke. Så det blev krig kring det här. Ångermans flickor kallas de för. Ni kan googla på det. Ångermans flickor. Och det här sätter igång en kokande, bubblande, begynnande väckelse. Och husk på, Ångermans budskap var att skilja på lov och evangelium. Precis som Martin Luther. Han pratar också om lov och evangelium. Vi säger ofta lov och nåde, men vi kan faktiskt säga lov och evangelium, som Luther och Ångerman gjorde. Men då är det 2 personer som dras till Ångerman, och det är säkert ni har hört om det. Den ena heter T.B. Barrett och den andra heter Levi Petrus. Båda kommer till John Ångerman och får tag på den här onden som Ångerman i sin tur har fått smaka på via A.B. Simpson. Att skilja på lov och nåde. En väckelse hade redan satt igång i hela Mellansverige med de här unga damerna som gick ut och begynte att präka och starta menigheter. Men vi vet ju också att Levi Petrus och T.B. Barrett sen får vara med och stå och skapa en ännu större förnyelse och väckelse i kristenheten. Och det fanns en ton av evangelium utan loviskhet. För annars skulle det inte kommit någon väckelse. Det finns, jag kan inte se en enda väckelse i historieböckerna som icke har haft ett fokus på den rena nåden. Metodisten John Wesley på 1700-talet, först så sökte de Gud genom metoderna, därför de kallas metodister. Men det gick ju inte. Så fick de uppenbaren genom George Whitefield som kom dit och begynte uppenbara om Guds nåde. Plötsligt omvände de sig egentligen från metoderna. Så det är nästan humoristiskt att de heter metodisterna än idag. För de omvände sig till den rena skära Guds nåden. Nåd utan gärningar. Och så kom det en väckelse. Han fick liksom inte preka i kyrkan längre. För det blir religiös förföljelse. 100 år senare kom det metodistiska sjömän tillbaka från Gotland som varit i USA och blivit frälst utifrån budskapet om att det är fullbrakt. När de kommer tillbaks till Gotland så kommer baptisterna ut och slår dem med påkar och yxor. Dräper. För att de kommer med ett budskap om ren nåde. Det provocerar den religiösa onden så mycket att det blir krig alltså. Och de var lite modigare på att slå ner folk på den tiden. Jag tror det är folk som hade velat slå ihjäl oss här om de hade vetat att de inte riskerar fängsel. Det är liksom, vi lever i en modernare tid så det är lite fredligare. Men alltså, hade de kunnat kanske de hade kommit med påkar hit också. Jag vet inte. Men Ångman, jag blev påmint om Ångman. Han hade en evangelistkurs. Den varade 2 månader. De kom tillbaka efter ett tag, för det var lite vanskligt ändå att gå ut och förkynna, som många av de här jäntorna kom tillbaka. Vi vill ha mer undervisning så vi kan stå ändå starkare i kallet. Och då förlängde han och byggde ut undervisningen och det blev missionsskolan i Örebro. Den finns än idag. Den har lite annat stuk idag än vad han hade då. Nu är det liksom en teologisk högskola som utannar pastorer och sånt. Det är en fin högskola, så inget fel med den, men det är lite annan om den, det här pionjära att sända ut vanliga troende och preka, det finns inte kvar. Nu tränar man pastorer. Men jag fick de här tilltalen. Hur ska vi nå ut? Jag blev minnet på den här Ångman och hans evangelistkurs, och så kände jag att jag ska göra något liknande, något pionjärt. Träna folk. Jag hade gått på bibelskola, ledarlinje, där Lars Kraggerud var intendent många år tidigare. Jag hade varit med och velat liksom skrapa lite på hur man jobbar där och pratade om skarp miljö. Pratade om. Jag vill att man ska kunna tränas på riktigt i riktiga scenarion på ledarlinjen. Han, en av de ledarna där, Knut Jahr, han blev väldigt begeistrad för det och pratade om det senare, har jag hört. Men det kommer också tillbaks. Jag vill ha en skola som inte bara är teoretisk. Den ska vara levande, det ska vara i skarp miljö. Jag har blivit inspirerad av en högskola i Danmark som heter Kaospiloterna. Den är ganska informell och speciell. Men de eleverna där jobbar med projektdesign, och då jobbar de inte med liksom fiktiva uppgaver, utan det kommer riktiga förrättningar och förrättningsmän dit med sina problem och säger hjälp oss, och så jobbar man i skarp miljö på riktigt. Och det är en dyr utbildning, så eleverna får intäkter av att de hjälper bedrifterna på riktigt med riktiga problem, så kommer pengar in, så kan de betala skolavgiften. Ganska intressant upplägg. Det var också inspirerande av det här. Gud sa så här: visst, du ska lära dig att cykla, så kan du inte läsa en bok bara. Om du ska lära dig att simma, så kan du inte läsa en bok om hur man simmar. Du må ner i vattnet eller du må upp på cykeln. Och precis lika praktiskt är det med att gå ut och förkynna evangeliet, så att det blir en kraft till frälse. Det må praktiseras. Teorin är viktig. Vi ska inte ta bort den, för vi må förstå evangeliet. Men vi måste också kunna praktisera för att det ska bli på riktigt. Siv gick upp och berättade. Jag fick se folk bli frälst, eller någon bli frälst. Jag har sådana läxor på predikantskolan utifrån det här med att det ska vara skarp miljö. Bjöd hem en icke-troende vän, dela evangeliet. Och när du har delat evangeliet, stoppa icke där, utan ställ spörsmålet: vill du bli frälst? Det är lite nervöst. Då blir man lite shaky. Evangeliet kan göra jobbet helt och hållet. Du tränger nödvändigtvis icke alltid ställa spörsmålet. Men det är lite vanskligt för folk, den där icke-troende, att ta det där skrittet. Vi stycket tar personen i handen och säger: sån här gör vi det nu. Du lämnar dem ganska obekväma till nästa skritt. Om du prekar evangeliet och icke tör att ställa spörsmålet: vill du bli frälst? Ska vi be samman? Vi må bli lite modigare. Och vi må liksom få den där skarpheten så vi tör att göra sånt. Och vet ni vad? När man ställer ett sånt spörsmål, här är mitt hemligaste tips. När man ställt det spörsmålet: håll tyst. Håll truten. Därför det som sker om du icke håller truten, väldigt ofta i vart fall: vill du bli frälst? Nu har du hört om det här. Vill du bli frälst? Du kan spöra så rakt. Men visst, du icke håller tyst, så kommer du inte låta dem få tänka klart. Då kommer du bli nervös för att det går 2, 3 sekunder, 5 sekunder, en halv minut och de sitter och tänker. Då är det så lätt att du blir nervös och börjar prata. Ja, men alltså, ja, du mår ju inte. Eller, alltså, du kan börja ge dem inskyllningar. Nej, låt dem tänka klart, så håll tyst. När du har prekat evangeliet och ställt spörsmålet, håll tyst. Låt den helige ande jobba med dem. Låt dem få tänka själv. Det är ett fritt val. Hänger ni med? Det är jätteenkelt att bli nervös och börja snacka när man blir nervös. Jag är sån som börjar snacka mer när jag blir nervös. Så har ni hört mig prata mycket någon gång, då kanske jag har varit lite, liksom, lite nervös på något sätt. Det är inte alltid jag pratar mycket för att jag är nervös. Jag kan prata mycket ändå när jag präker till exempel. Men i alla fall, håll tyst när du har ställt spörsmålet. Det är ett viktigt tips. Det är ett sånt tips som man får när man går på predikantskolan också. Jag vet inte om eleverna huskar det, men jag hoppas. Jag har snackat lite om varför jag startar predikantskolan. Jag ska ta kort dela också. Vad är predikantskolan? Vad gör man? Predikantskolan har många lärare. Det är också ett sånt där tydligt tilltal jag har fått. Jag har stått och undervisat till folk liksom kämpetydligt om nådens evangelium, och så har de ändå aldrig förstått det. Så plötsligt så kom någon vän och delade samma budskap och alla fattade på en gång. Samma hela gruppen som hade hört mig. Liksom. Och då hade de fått höra mig i flera år. Och sen när det kom en annan så fattade de på en gång. Vad orättvist, va? Då kan man ju bli jaloux. Varför syntes som han? För då kommer de och sa, varför har inte sagt det här som han sa? Men sannheten är att vi två eller tre vittnesbörd ska var sak stå fast. Tillsammans med de heliga, alltså många troende, ska vi se höjden, längden, bredden och djupet. Gud har gjort vårt uppdrag, predikantuppdraget, att vi ska jobba samman. Jesus sände alltid ut två och två. Vi två eller tre vittnesbörd ska varje sak stå fast. Så när jag hade delat och delat och delat och delat och ingen förstod, så var det för att jag hade inte följt den här enkla principen. Vi må jobba samman. Och det är kämpebra, för då är det ingen som blir högmodig, ingen som blir stolt. För jag kommer den stora uppenbaringen. Nej, vi må jobba samman. Det är teamwork. Och därför har vi många lärare. För annars så kommer inte eleverna som inte har förstått det här med evangeliet. De kommer liksom inte att förstå det om de bara hör mig. Så försäljer år så är det försäljer lärare som får allt ros. Vissa år så har Lars fått allt ros. Och nu sa han det så jag förstod vad det egentligen handlar om. Och så kommer den där som jag kallar för flipping point. Där plötsligt allt är nåde och inte bara en del. Och det är bra med nåden, men när den försvinner, det kallar jag för flipping point, när man plötsligt har förstått evangeliet. Ibland har Lars fått äran. Och han sa så jag fattar. Något annat år har jag fått äran. Något annat år har någon annan lärare fått äran. Och det är sån det ska vara. För det handlar inte om en av oss, det handlar om Kristus. Att predika handlar ju om att Kristus blir stor, inte att vi blir stora. Man predikar inte för att bli älskad, men vi predikar för att vi älskar. Så vi har många lärare. Det är ett års utdannelse. Det är både online och lite fysiskt, för eftersom det är skarp miljö så måste eleverna jobba ihop och göra konferenser och sånt. Nu har det varit corona under det senaste läsåret som var, så hade corona kommit. Så det gjorde att det blev massa videoupptag och sådana ting istället för. Men vi kommer tillbaka i framtiden, tror jag, med ordentliga fysiska konferenser där man jobbar i team. Och det med konferenser, de är inte de största konferenserna i världen. Det är viktigt att ha det med sig. För har man en sån fantasi om det så blir det fel. För allt begynner i lilla, förakta icke en ringa begynnelse. Det tar tid att jobba in det här predikandet så att man plötsligt bli satt i större sammanhang. Det är en tidsprocess. Och Gud vill se oss trofast i det lilla. Så det är inte så att det blir världens största konferens, men de är lika viktiga för det. Sitter det fem där så ska vi preka lika skarpt som om det satt 100 000. För varje individ är så viktig, och det är det som är att vara trofast i det lilla. Man får skriva predikningar, man får vittna, man får sända live med videos. Det är massa olika läxor som sagt och undervisning. Man följer en workbook med olika uppgifter. Jag har teman som exegetik, homiletik, apologetik och Kristus i gamla testamentet. Massa fina ord, men det centrala är nådens evangelium i all undervisning. I apostlagärningarna kan vi se hur lärjungarna gick ut Och så predikade de, eller rättare sagt, det står att de bevisade att Jesus var Messias utifrån skrifterna. Sådana tankegångar tar vi upp. Hur kunde de predikade ur gamla testamentet, när de gjorde det så bevisade de att Jesus är Kristus. Det är väl en fascinerande tanke att hämta upp när man ska predika. Men det vi pratar om allra mest, eller det jag pratar om allra mest, vi har ju olika lärare. Det jag pratar om allra mest är att vi måste stå nakna. Ta av maskerna, osminkade. Vi ska inte spela en roll, vi ska inte försöka bli en predikant. Om ni förstår mig rätt. Det handlar inte om att ropa halleluja och amen och sånt. Utan det handlar om att dela så rent från hjärtat som möjligt. Alla har väl suttit på ett bröllop där någon ska hålla tal. Och den ena talaren går upp och är vältalig. Nästa talare går upp och kanske inte är lika vältalig men talar rent direkt från hjärtat. Och alla sitter och gråter och blir berörda. Det är det där sista vi är ute efter. Och då kan vi alla predika, för det handlar bara om att vara sann. Och det är möjligt för vem som helst. Man får lära sig om att betjäna andligt och profetiska tilltal och sånt också. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är det här med Jesus. Jan-Erik som är här i menigheten, Rutanes man. Han sa någon gång att vi ska vara som äsler. Vad betyder det? Jo, att vi som äslet bär in Kristus i byn. Predikanten ska vara det där äslet. Det handlar inte om att se mig. Det handlar om att se Jesus. Hur mycket såg folket på äslet? Någon kanske såg på äslet, men de flesta såg på Jesus. Vi ska få folk att se på Jesus. Så Jesus, 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 det är Jesus vi predikar. Vi predikar egentligen inte en lärare eller en doktrin. Vi predikar en person, och han är nåden, han är sanningen, han är vägen, han är grundstenen, han är klippan, han är hörnstenen, han är livet. Det är honom vi predikar, och det är det som ger liv. Så låt oss ära Jesus och tacka han. Tackar dig far för det du har lagt på mitt hjärta. Det här med predikantskolan, det här med att träna troende. Jag tackar dig för att det får vara en uppmuntran till alla som sitter här. Att tillsammans så kan vi gå ut med evangeliet. Tillsammans kan vi vara frimodiga. Vi kan få hjälp. Om jag inte vet hur jag ska predika till min vän, så kan jag få hjälp. Låt oss hjälpa varandra. Jag vill säga till dig som har hört på det här också att man må inte gå predikantskolan för att begynna och predika, det bara att sätta igång. Men känner att du vill ha hjälp, ja då kan du snacka med mig. Det handlar bara om att erbjuda en hjälp. Tacka dig för alla som sitter här idag och alla som hör det på videon i efterkant. Tacka för att det ska vara en upplyftande, uppmuntrande ord som har gått ut, och att den sådd som har gått in i hjärtat, att det får vattnas på det så att det får växa till och bli en spännande blomstring av Jesus. Lars han öppnade mötet och sa att vi skulle ta upp en kollekt. Och detta är inte min idé, jag har inte spurt Lars om det. Det är Lars idé, och det sa Lars att jag skulle se. Och jag skulle faktiskt inte spöra Lars om något sånt, utan det kom verkligen från han. Men då sa jag inte nej. Det är fantastiskt om predikantskolan får medel att växa och utvecklas. Jag vill trycka upp böcker och material och göra massa nya ting med predikantskolan. Köpa ut utrustning, datorer och allt möjligt sånt. Så vill du vara med och stötta predikantskolan, så har du din anledning idag. Och det gäller också dig som ser på videon. Det kommer några plakater på hur du kan göra det. Pengar går in till menigheten och så förmedlas de vidare av menigheten. Så det är som vanligt. Jag vet inte om det ska komma upp några plakat här. Det ska det väl. Med Vips, och där kom den. Vipsnummer ger direkt. Och så finns det ju sån bankterminal. Kan man bruka den idag också. Bankterminal längst bak om någon vill ge mig kort eller så. Och så är det väl så att vi ska få samla oss med lite musik. Och att ja, då ger ni. Så Raymond. Yes. Tack för mig.